Värvet görs i samarbete med Acast.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Och ett sånt exempel när jag tänker att vi gick fel, det var, vi gjorde ju inspelade julvärdar ett år. Och det var Lotta och Erik, de gjorde det jättebra. Det var som historieätarna fast som julvärdar, och redaktionen var väldigt ambitiös. Och så missade vi att det tittarna nog ville ha var någon annan som satt där på julafton samtidigt som dem. Bandit.
I januari 2015 fick landets kanske mest centrala mediebolag SVT en ny vd. Och trots att hon bara var i 45-årsåldern då hade Hanna Stjärne en rad tunga chefsposter bakom sig. Senast hade hon framgångsrikt varit chefredaktör och vd på Uppsala Nya Tidning. Och innan dess hade hon haft flera tunga positioner på Sveriges Radio. Under de 5 år som hon varit kapten för SVT har hon förvisso fått mycket beröm. Bland annat toppar hennes mediehus i trovärdighet. Men hon har också fått kritik, bland annat för tystnadskulturen i företaget. Och det här, att ta och ge kritik, bildliga stubbar och kajak ska avhandlas i Värvet avsnitt 419, inspelat på relativt smittsäkert avstånd vid en kakelugn på Mariaberget. Här är Hanna Stjärne. Hur mår du, Hanna?
Nej, men bra. Det är en väldigt annorlunda tid. När jag vaknar på morgonen och sitter ut genom fönstret så tänker jag först att det här är en vacker, solig dag snart på försommaren. Och sen så slår tanken till. Ja, men vänta, det är inte som det brukar. Mm. Det är faktiskt en coronavår och ett coronaår och någonting som vi kommer få leva med länge. Mm. Så jag tycker det är annorlunda och lite overkligt.
Mm. Men hur har coronakrisen präglat ditt jobb liksom?
Väldigt alltså, mycket.
Ja, jag förstår det hela, men jag tänker bara just dig.
Nej, men för mig har det varit en jättestor förändring. Jobbdagarna ser helt annorlunda ut. Jag jobbar ungefär en tredjedel hemma, 2/3 på jobbet, ungefär som SVT:s personal har jobbat den här våren. Och har mycket mer digitala möten på massa olika sätt. Har kvällar hemma på ett sätt som jag inte har haft på länge. Mm. Jobb och fritid glider ihop ännu mer än vad det kanske har gjort förut. Men också så här mer tid hemma. Jag har en tonårsdotter och hon har börjat sätta en deg på kvällarna så att vi kan ha nybakade frallor på morgonen. Och så har hon lärt sig spela gitarr. Det är klart vi har en annan tid tillsammans också.
Ja, vad mysigt. Hur mår du liksom med intervju? Du borde ju vara ganska van vid det här laget.
Ja, framförallt så har jag intervjuat mycket också. Jag kom ju från början när jag började jobba med radio. Lite som du faktiskt. Det var en av de delar som jag gillade allra bäst. På något vis att få sitta ner med någon och verkligen prata med någon. Och sitta ner vid människors köksbord. Men det är klart att nu blir jag ju intervjuad mycket mer än vad jag intervjuar själv.
Du, drygt 5 år in på jobbet. Hur har du det? När det inte är coronakris kanske då?
Ja, men jag har det bra. Men jag vet inte om man kan säga när det inte är coronakris. För jag tror att någonstans de här effekterna av det som jag varit med om den här våren, de kommer vi att leva med under väldigt lång tid framöver. Mm. Så att det går inte riktigt att säga heller. Nu, och nu när vi sitter här på ditt kontor så är vi ju samtidigt mitt uppe i krisen. Så just nu så är det svårt att säga när det inte är coronakris. För det är ju en del av vardagen. Det är så här livet kommer att vara under en ganska lång tid framöver. Och effekterna av coronakrisen kommer ju att ta lång tid också. Inte minst för ekonomin och arbetsmarknaden. Många som har byggt upp företag som jag har sett dem liksom raseras på kort tid. Så att det kommer att påverka under väldigt lång tid. Men jag har det bra, även nu. Mm. Samtidigt så om man tänker så här, tuffa tider på jobbet så är det ju... Det är klart att det här är en av de tuffaste tiderna på jobbet. Det här skulle jag säga under de här åren som jag var vd på SVT så är den här våren och också terrordådet på Drottninggatan. Mm. Men det var ju så kort tid som det var liksom en enormt speciell tid att vara chef på SVT. Det var ju liksom någon vecka som det var otroligt, otroligt intensivt. Det här har ju varit samma typ av intensitet i månader.
Mm. På vilket sätt kommer SVT att vara ett förändrat bolag när vi går ur krisen?
Ja, men på flera sätt tror jag. Vi har under den här krisen också jobbat på att ställa om snabbt. För människors behov ser väldigt annorlunda ut nu. Det är många som har suttit rätt isolerade, som har suttit instängda, som inte har kunnat ha kontakter som de brukar, inte kunnat krama barnbarnen, kanske inte gå till jobbet om man har en riskfaktor av något slag. Och det är klart att för SVT att kunna känna av och förstå var människor befinner sig, det är en av våra huvuduppgifter. Mm. Och den känslan och förmågan att göra det och då ställa om snabbt, den tror och hoppas jag att vi kommer att ha med oss under lång tid framöver. Så nu är vissa områden som vi kommer behöva bevaka mer. Vi håller på precis och ska stärka vår ekonomi och arbetsmarknadsbevakning till exempel. Jag tror att det kommer att vara frågor som är jättestora under lång tid framöver. Vi har också såna här enkla saker som att vi har startat ett gympaprogram som är extremt uppskattat. Otroligt många som hör av sig och vill veta, vill liksom använda det och har gjort det till en del av sin vardag. Jag startar program för barn på eftermiddagen. Vi har gjort en massa sådana förändringar och en hel del av det kommer vi ha med oss under lång tid.
Mm. Om vi ska göra något slags bokslut, är det någonting som har varit svårare än du trodde med att jobba liksom som vd för SVT?
Ja, det är det. Och det har varit några ganska så här dyrköpta erfarenheter. Jag hade jobbat ungefär ett halvår på SVT när terrordådet i Paris var. En fredagkväll. Alltså för det som vi lärde oss under Paris var ju så där, att vi behövde bli mycket pålitligare och snabbare på att ställa om. Och då gjorde vi om jättemycket. Och det var en dyrköpt erfarenhet. Det tog ett par timmar innan vi var uppe i livesändning. Och idag är vi uppe på under en minut. Och nu under den här coronavåren så har vi sänt i snitt 50 livesändningar per vecka på SVT. Och det är enormt mycket. Och vi är uppe väldigt, väldigt snabbt. Och det hade inte varit möjligt utan det här väldigt tuffa som hände i samband med Paris. Det ledde ju till att vi ställde om.
Men vänta, pre-Paris, hur många livesändningar i veckan hann ni då?
Få. Ibland ingen.
Tänker utanför liksom ordinarie tablå?
Ja, precis. Okay. Att man drar igång en sändning för att någonting snabbt händer.
Så. Då är jag med, tack.
I snitt innan corona låg vi på kanske 10-12 i veckan, nu ligger vi på 50. Så det är klart att vi är uppe på under en minut och före Paris, eller i samband med Paris, den här Pariskvällen, så tog det ungefär, det tog ett par tre timmar för oss att komma upp live. Det känns ju som en helt annan värld nu. Men sen har det också handlat om en hel del att tänka i långa bågar och fundera över liksom, vad är det för stora berättelser som man vill berätta. Om man ska försöka förstå vad som händer i Sverige idag. Och det är ju inte alls snabba, Rick. Och ett av liksom de största och första besluten som hamnade på mitt bord var ju om vi skulle göra en annorlunda sorts dramaserie. Då för 5 år sedan så var det ju väldigt mycket satsningar på olika typer av deckarserier. Och det är det ju fortfarande. Väldigt många tv-bolag satsar ju på deckarserier av olika slag, SVT också ibland. Men det som landade på mitt bord då var frågan om vi skulle göra en historisk dramaserie.
Vilket blev Vår tid är nu, Jessa.
Ja, och det var ju, när det kom till mitt bord så hette det Lövanders på arbetsstadiet. Det var 2 säsonger, alltså 20 episoder på en gång. För det handlade ju om att vi skulle försöka bygga upp en tidstypisk miljö som dessutom skulle förändras genom decennierna med den här familjen från krigsslutet och framåt i ganska lång tid framåt. Och då ska vi ha råd att bygga upp det. Då måste vi bestämma oss för att spela in rätt mycket på en gång. Och det var ju väldigt osäkert. Det var ju ingen annan riktigt som var där och satsade på det sättet då, på den typen av dramaserie. Om man tänker sig 20 timmar tv, det är som 12-13 långfilmer på ett bräde. Men vi bestämde oss för att köra. Och i efterhand så är jag väldigt, väldigt glad. Och sen har vi gjort andra satsningar som Bonusfamiljen till exempel. Som ju också är en resa med några karaktärer. De får följa hur de utvecklas och hur de förändras. Och nu senast Kalifat. Och som vd så är det klart att man kan få hjärtat i halskroppen när de kommer och säger jag vill göra en thriller i IS-miljö. Det är bland det liksom svåraste överhuvudtaget man kan ge sig på. Det finns otroligt många brännande frågor. Men den typen av historia är absolut inga snabba omställningar eller snabba beslut. Det här bygger ju på att man faktiskt förmår berätta berättelser som är riktigt så där, bränner tag, är svåra, är annorlunda och faktiskt kanske på ett sätt som ingen riktigt har gjort förut.
Frågan som jag ställde var om det var grejer som hade varit svårare än du trodde.
Ja, men det här har varit svårt.
Okej, okay, att nu ta de besluten.
Ja, eller så här, att faktiskt att se till så vi har personer och personer vågar ta plats och vågar liksom ta den här typen av, driva den här typen av rätt svåra, annorlunda projekt. Och så landar de så pass bra. För det är ju så här, själva, så här, efterhand kan ju verka väldigt självklart. Alla de här tre har ju gått väldigt, väldigt bra och blivit väldigt, väldigt uppskattade. Men där och då när man står mitt i det och funderar över så här, hur kommer det här att bli? Blir det här bra? Kommer vi kunna klara och göra den här typen av stora, utmanande historier också?
Är det dina beslut liksom? Alltså att, det måste ju vara ovanligt att du, för du är ju liksom så högt upp. Ska du vara nere och grotta i huruvida den där serien ska göras eller inte?
Ja, men om vi gör vissa riktigt stora serier så gör jag det. Mm. Då är det klart okay. Jag är med. Alltså om vi ska bestämma oss för att göra en ekonomisk satsning som är två stora, vi hade ju inte gjort det. Det är den största dramasatsning vi har gjort på väldigt länge. Då är jag med.
Mm. Och vad kostar vår tid nu?
Och jag kan inte svara faktiskt på den exakta prislappen.
Men det är 100 miljoner kanske?
Nej, men om du tänker 12-13 långfilmer på ett bräde så ser du ungefär...
En miljard?
Nej,
en miljard,
inte riktigt. Nej. Inte riktigt. Så ser inte riktigt svenska filmbudgetar ut.
Men någonstans mellan 100 och
Nej, men det är mycket. Det är väldigt, väldigt mycket pengar och det är en stor sak liksom för bolaget att gå in i en så pass stor serie.
Mm. Som vi skattebetalare betalar.
Ja, avgiftsbetalarna är med och betalar självklart. Så det, och det är ju också en sak som är speciellt i det här jobbet. Att någonstans är det ju... Det här är ju allas pengar. Mm. Och det är klart att det gör att besluten ibland blir... De bränner till extra.
Mm. När jag frågar vad som har varit svårt, förlåt om jag fastnar i det, men då är det liksom dels ett terrordåd som skakade hela Europa och sen så är det de här enorma satsningarna. Men för dig personligen... Alltså, ja, är det liksom det här som har varit svårt? Ja...
Men det är massa saker som är svåra såklart i det här. Men det som händer också... det som jag också har brottats med ibland som chef och som händer i de här lägena är ju... Men förutom att man på SVT naturligtvis fattar beslut som påverkar tittare i Sverige och man gör det med medel som är allmänna medel som gör att besluten blir extra speciella, så är det ju också... Jag har ju ansvar för många människor.
Mm.
Och jag brukar själv tänka om jag ska rekrytera en chef så brukar jag tänka att jag måste tänka på något sätt att det här är en person som jag kan tänka mig att lägga många människor i handen på. För det är klart att jag påverkar ju mycket många människors liv också. De som arbetar med SVT och som arbetar på SVT påverkar jag också. Och där finns det också, om du frågar mig saker så här som jag i efterhand kan fundera på som jag våndades över en hel del, då finns det ju vissa sådana element som handlar och händelser som handlar om precis de där stunderna när man står där som chef och är ansvarig för många, många människor. Till exempel terrordådet på Drottninggatan. Det var ju en fredag eftermiddag. Vi hade faktiskt styrelsemöte precis då. Och på det här styrelsemötet i vår styrelse på SVT då satt Benny Fredriksson som var chef för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
Mm.
Och han och jag får liksom flasha in på våra mobiler och meddelanden från våra medarbetare ungefär vid samma tidpunkt. Alltså när direkt vi liksom reser oss upp samtidigt och vi bryter styrelsemötet och vi springer ut och börjar hantera våra respektive liksom verksamheter och stötta dem som behöver. Och det här var ju... väldigt speciellt på många sätt. För den första fråga som många ställde sig då var... Liksom, han hade ju mycket. Han hade ju sin personal i Stockholm. Jag hade också en stor del av vår personal i Stockholm. Vi har ungefär 1000 medarbetare ungefär i Stockholm. Och det första man tänker är ju både naturligtvis... Hur kan vi göra... klarar vi att bevaka det här på ett bra sätt? Är nyheterna igång? Hur ser det ut? Kan vi ställa de relevanta frågorna? Får vi tag på information? Men också säkerheten för medarbetare. Har vi medarbetare som är på Drottninggatan? Vad händer med dem? Hur är det där? Kan vi skicka dit reportrar och fotografer? Går det? Hur ser vi till att berätta om det här på ett sätt som gör att vi förstår vad det är som händer och kan berätta det för tittarna, men också att det blir säkert för medarbetarna? Och sen var det på den kvällen så var det också väldigt speciellt, för då fick jag frågan om SVTs medarbetare kunde gå hem eller inte. Och det var ju väldigt förvirrat läge där. Man visste inte riktigt vad som hände. Det var mycket rykten om att det hände saker i olika delar av Stockholm. Och det här var en väldigt konkret fråga. För det var många föräldrar som hade barn på förskolan. Och som hade varit kvar flera timmar extra. Och jag får konkret frågan så här, kan vi gå hem? Kan vi gå till våra barn? Och vid sådana tillfällen, om du frågar mig vad som är svårt, sådana tillfällen är ju också väldigt svåra. Ska jag säga ja? Du kan ta dig ut i Stockholm nu som är i princip helt avspärrat och ta dig till förskolan och hämta din treåring. Mm. Eller ska jag säga nej, men du måste stanna och försöka ordna det där med din treåring på något annat sätt. Och vi väntade nog ett tag med det beslutet, men sen så sa vi att nej, men ni måste kunna få ta er hem. Och det var många som gick hem genom Stockholm den kvällen, för det fanns ju inget annat sätt att ta sig.
Mm. Har du någon känsla för hur många beslut du måste ta på en dag?
Nej, jag har inte tänkt på det sättet. Jag tror för alla chefer i alla roller så fattar man en mängd beslut. Man fattar stora beslut, man fattar små beslut. Ibland förstår man att det är ett stort och avgörande beslut man fattar. Ibland så visar det sig efterhand att det var ett stort och avgörande beslut man fattade. Mm. Så jag tror att det egentligen är mängden beslut skiljer sig nog inte så mycket. Men det är klart att en del beslut som jag fattar kan få stor inverkan på många, både på medarbetare och på tv-tittare i Sverige såklart.
Men är det, alltså, jag kan tänka mig att om man är chef för ett så pass jättelikt företag som ditt, min fördom är att det borde vara svårt att prioritera. Alltså att folk vill komma in till dig och prata om saker som kanske någon annan egentligen borde ta, eller?
Ja, men, jo, men så är det ju. Ja. Och det får man ju försöka fundera över. Vad är viktigast att jag liksom ägnar min tid åt nu? Och sen tror jag också att ett av de bästa råden som jag har fått var av en tidigare styrelseordförande som sa att Hanna, tänk på att då och då sätta dig på en stubbe i skogen. Mm. Och det var ju hans sätt. När han behövde komma ifrån för att liksom skingra tankarna och få proportioner på saker så gick han och satt sig i skogen ett tag för att sortera. Och jag sa, men jag brukar inte sätta mig så mycket på en stubbe i skogen, inte för att sortera tankarna, men jag går gärna ut och springer. Mm. Så jag tror att alla chefer och jag med, man behöver hitta sitt sätt att sortera. Och att fundera över vad är egentligen den stora frågan just nu. Mm. Vad är det jag borde ägna min tid åt? Och vad är det om jag tänker tillbaka på den här tiden 5 år senare eller om det är en månad senare som egentligen visar sig vara det avgörande beslutet jag fattade?
Känner du att du har gjort misstag under de här åren?
Ja, det är klart jag har gjort.
Har du några konkreta exempel?
Nej, men vi har ju pratat om Paris till exempel. Mm.
Jo, fast det var ju andra sidan inte riktigt ditt fel.
Ja, fast både och liksom. Det är klart att jag, även om jag inte har varit så länge på SVT då, har ett ansvar för att det blir på riktigt bra liksom. Mm. Att det blir bra för tittarna. Det är ju mitt ansvar varje stund. Det kan ju hända någonting nu när vi sitter här som är mitt ansvar. Även om jag inte är där och självklart inte i själva grundfrågorna så är det ju ändå mitt ansvar. Man kan ju alltid, jag kan ibland tänka att jag borde ha tagit en del beslut tidigare. Mm. Och så. Och det är ju ett sånt fall. Jag kanske borde ha försökt gå dit och liksom förändra organisationen på nyheterna som vi gjorde sen efter Paris. Mm. Jag kanske borde gjort det tidigare.
Men har du inte liksom 8 mellanchefer mellan dig och de som faktiskt inte la ut sändningen? Som vars huvuden borde rulla innan ditt gör det?
Ja, fast jag har ju ändå ett ansvar att se till så att det blir bra. Till syvende och sist så är det ju mitt ansvar. Mm. Det som syns i rutan blir liksom på riktigt bra. Och det, jag tror att det man har med sig hela tiden är ju också faktiskt då en omsorg om både tittarna och sen medarbetarna. Blir det fel så kan det faktiskt bli riktigt, riktigt stora konsekvenser. Mm. Och den har jag i mig hela tiden, och det är ju någonting som gnager hela tiden.
Det var faktiskt en fråga som jag hade till dig, just det här med att hinna stanna upp och reflektera. För min fördom är ju att du jobbar väldigt mycket. Mm. Hur mycket jobbar du? Har du en känsla för det?
Nej, men jag jobbar ju mycket, så är det. Och i perioder väldigt mycket. Och sen tror jag...
Vad snackar vi? Snackar vi 80 timmar i veckan?
Ja, men så är det nog. Men sen tror jag att jag gillar liksom att vara i ett flöde. Jag gillar att vara så här i ett jobbflöde. Och blir inte så stressad av det egentligen. Och det tror jag nästan är en förutsättning. Ibland kan jag tänka så här, hur det var att ha det här jobbet för 15 år sedan. Eller någonting, när man inte kunde vara i flödet, när man inte var nåbar. Jag tror på många sätt att det var svårare. För det med SVT pågår ju dygnet runt. Mm. Och vi sänder 22 000 timmar tv varje år. Och att kunna vara i ett flöde då och kunna vara nåbar om det händer är ju viktigt. Så att jag tror att man måste i grunden gilla det. Man måste nästan bestämma sig för att man faktiskt tycker om det på riktigt. Mm. Och det gör jag. Det är liksom helt på riktigt. Jag gör verkligen det. Jag gillar att vara i det flödet och jag gillar att vara med och hänga med. Och det har jag liksom i mig hela tiden. Mm. Men sen så, det jag försöker göra är att ibland kliva åt sidan så, och tänka efter det där billigt talat stubbe i skogen. För mig har det varit att springa För mig har det varit också ibland att säga, men vänta, den här frågan behöver jag både bokstavligt och bildligt talat sova på.
Mm.
Jag behöver liksom sitta på kvällen och fundera över, så här, är det här en liksom, vad tänker jag om den här frågan, vilken väg behöver vi ta, och så sova och så vakna på morgonen och tänka igen, var det rätt tanke som jag hade.
Mm.
Och sen är det också, jag har barn, jag har en dotter som inte är så gammal, så att jag försöker gå hem i tid och vara ledig på kvällen, och sen så sätter jag mig gärna någon eller några timmar sent.
Mm.
Och samlar upp dagen.
Hur mycket sover du?
Ja, men jag har väldigt lätt för att somna. Alltså jag har och det tror jag har varit en... Det kan låta banalt, men det är en viktig sak. Att man kan liksom vara på riktigt så där. Att man kan vara avkopplad när man är avkopplad. Jag är rätt mycket så. Jag kan vara ganska mycket av och på.
Är det roligare än du trodde?
Jag trodde att det skulle vara rätt roligt.
Ja.
Ja, okay. Och men det är roligt för att det är otroligt mycket smarta, brighta människor att jobba med. Fantastiskt liksom, roliga människor att jobba med. Och sen så är det roligt också med tittare. Alltså ha hela tiden en löpande kontakt med människor och höra, lyssna, försöka förstå vad är det som rör sig, vad är det som kan vara riktigt bra för dem. Så det är nog så roligt som jag trodde.
Mm. Min känsla har ju varit lite grann med både SVT och SR, att man kanske har varit lite för nervös kring vad tittarna vill ha, snarare än att så här, göra kvalitet och låta tittarna hitta den. Förstår du vad jag menar?
Ja, men du får ge något exempel, tror jag, så att jag hänger med på vad du tänker på när du tänker då.
Jo, men hela P3 kan man väl kanske prata om. Alltså att folk, och nu är inte du chef för det, men som exempel då ändå, tänker jag, att man kanske lite grann så här, kollar av lite för mycket marknadsundersökningar som säger att ja, men de lyssnarna i den här målgruppen vill ha 90-talsmusik och modern musik, och de vill ha 33% snack och 66% musik, så då gör vi radio ut efter det. Jag vet inte om SVT har ett liknande, liksom, alltså att man lyssnar väldigt mycket på marknaden. Det låter ju så, för att i intervjuer så återkommer du ofta till att du ibland sitter och pratar, alltså i någon slags tittarservice, och pratar med tittare för att förstå vad de vill ha. Men är det alltid, alltså vet de alltid sitt eget bästa, så att säga? För ingen hade förmodligen bett SVT om Vår tid nu.
Nej, alltså...
Den längsta frågan idag.
Jag vet inte, men jag tror att... jag tror sällan att det finns en formel, om det är det du tänker på. Att man liksom ska kunna räkna ut så här, exakt så här skulle det kunna vara. Nej. Eller så här skulle det kunna bli. Men däremot att fatta på riktigt vad som rör sig i människors huvuden och tar det på stort allvar, det tror jag. Men att exakt räkna ut en formel, det kan ju bli en ängslighet av det.
Det är nog den ängsligheten jag vill åt. Jag önskar att jag hade något konkret på konkret på SVT också. Men det jag tänker mig att man är för liksom målgruppstänkig, istället för att bara tänka så här, vi gör någonting som är riktigt jävla bra.
Ja, och det är såklart. Självklart så behöver man behöver göra både och, tror jag. Men sen tror jag ibland... När vi har gått fel, och du frågade om misstag förut också. Om man tänker så här, ibland när vi har gått fel, så tror jag att vi ibland har försökt tänka ut i förväg, istället för att förstå så här, vad är det tittarna egentligen behöver.
Mm.
För det kan ju vara så att man säger att man behöver en sak, men egentligen så menar man någonting annat. Och ett sånt exempel när jag tänker att vi gick fel, det var när vi gjorde ju inspelade julvärdar ett år. Och det var Lotta och Erik, de gjorde det jättebra. Det var som historieätarna, fast som julvärdar. Och redaktionen var väldigt ambitiös och ville göra ett riktigt så här, spännande program av julvärdskapet, där man skulle kunna röra sig genom olika tidsepoker och förstå hur man har liksom firat jul genom tiderna. Och Erik och Lotta var i förväg, och det var så här, avancerad scenografi, och de spelade in det här i förväg. Och så missade vi att tittarna nog ville ha var någon annan som satt där på julafton samtidigt som dem.
Mm.
Och att det var det som kändes som att det var på riktigt. Och att det ska vara på riktigt om den här julvärden faktiskt lyckas tända ljuset eller inte. Och för många som är ensamma på julen så var det viktigt att höra, men det sitter någon där samtidigt som jag och i mitt sällskap på julen. Och det är inte så att de här julvärdarna var och spelade in sitt julprogram en vecka innan och nu sitter de hemma med sina familjer och här sitter jag själv och tittar på det de gjorde veckan före jul. Och där tänker jag ibland att vi kan ha gått fel, att man inte riktigt tänker på vad människors behov är på riktigt. Och så här, som chef så tänker jag ofta också då så här, man brukar säga att det är lätt att vara efterklok. Jag brukar tänka att det är bra att vara efterklok. Och jag tänker att det var någonting som vi hade med oss under den här våren med corona, så är det behovet av sällskap för många som sitter ensamma hemma. Och att det kanske inte alltid är så här helt genomarbetad tv som är nedbruten då i alla detaljer som är perfekt, utan det är att ha sällskap av andra pops i helgstudion på helgerna. Och det är att ha en värd på dagarna som guidar genom programmen om man är ensam. Mm. Och då är det viktigare. Mm. Så att det där, om man stirrar sig blind på det som kan vara siffror och tabeller, så kanske man ibland bara missar det där som är stråken under ytan, som är vad människor egentligen befinner sig. Och jag tänkte på det också efter... In i nyheterna så funderade vi mycket på, internt på SVT också, efter Brexit-omröstningen. Varför brittiska medier missade vart folkomröstningen kunde dra. Var den skulle hamna. Vad resultatet skulle bli. För det var ju väldigt få som såg det folkomröstningsresultatet komma. Och så frågade vi och pratade med kollegor på BBC bland annat. Så här, vad har ni för råd till oss? För det här var också inför valrörelsen 2018. Så här, vad ska vi tänka på i valet? Och då pratade de mycket på att så här, försök förstå vad det är som rör sig. Och vad det är som rör sig i olika delar av landet. Och lyssna på era lokala reportrar.
Mm.
Så den typen av, om man tänker... Lyssna kan man göra på väldigt många olika sätt. Man kan göra det genom att grotta ner sig i siffror och det är bra. Man kan också göra det genom att faktiskt försöka förstå och lyssna på riktigt på vad som ligger under ytan hos människor.
Mm. En grej som jag har hört dig prata om i andra intervjuer är ju att leva med livvakt. Får du säga något om varför du har haft det?
Jag kan aldrig säga helt fullt ut, så är det. Men det är klart, jag kan prata om det mer allmänt.
Mm. Något slags hotbild får man förmodligen.
Ja, men så är det. Alltså det har ju hänt någonting under de här åren som jag har varit på SVT också för medier i allmänhet. Alltså medieföretag har ju blivit hotade och journalister har blivit hotade på ett sätt som de inte har varit förut. Och det är klart att det händer ju mig också.
Mm.
Och där, då jag har haft livaktig perioder och har livaktig perioder också.
En följdfråga förresten på det här med julvärd. Var du chef när Gina Dirawi blev julvärd?
Mm.
Ja, det blev ju inte så bra. Alltså själva julvärdskapet blev ju toppen, men i lanseringen av henne blev ju inte 100.
Ja, jag tror att vi kunde ha stöttat henne och hjälpt henne ännu mer.
Mm.
Och jag tror också att det blev en kombination, för det var ju väldigt... Gina frontade väldigt många program samtidigt och vi förstod inte riktigt vilket tryck det kunde skapa på henne. Hon var med som en av programledarna i Musikhjälpen. Hon var julvärd. Hon skulle leda Melodifestivalen. Allt det här presenterade samma vecka. Och det väckte en massa. Och vi kunde varit betydligt bättre på att stötta henne då.
Mm.
Och tänka på också vilken typ av liksom situation det kunde skapa för henne. Och sen Gina och jag har haft ganska mycket kontakt. Och vi har det fortfarande.
Mm.
Och har liksom pratat om det här en hel del, om vad det var som hände och hur det gick till och hur vi kunde stötta henne mer. Hon är också otroligt proffsig. Och jag tror att vi underskattar det också. Hon är extremt begåvad, också ung, och bära allt det här på en gång. Mm. Och det kunde vi varit bättre på.
Ett tag så brukade jag fråga mina gäster om de kände att de hade nått sin fulla potential. Och jag skulle vilja damma av den frågan med dig. Har du det?
Men jag tänker ibland på... För rätt länge sedan så åkte jag hiss i Radiohuset. Jag jobbar så länge på Sveriges Radio. Och du har varit i Radiohuset också.
Mm, ja, som gäst någon gång.
Och det är ganska högt, det är 7 våningar. Så man hinner prata lite grann på vägen med den där hissen. Och då var det och så åkte jag med en kollega som just hade blivit chef i hissen. Och så frågade han hur det var. Och så sa hon att det är så fantastiskt att bli tagen i anspråk. Och så pratade hon om det här att hon, när hon klev in som chef, fick använda andra sidor av sig själv. Och det där jag tänkt på rätt mycket. Det var rätt väl fångat. Och jag brukar säga det också när jag träffar liksom chefer som är nya hos oss. Så här, att, så här, tänk på den bilden, så här, att bli tagen i anspråk. Och det brukar jag tänka på mig själv också. Och i det här jobbet så blir jag ju väldigt mycket tagen i anspråk.
Många som vill ha din tid.
Ja, och också jag får använda många olika sidor av mig själv. Om man tänker sig att man har så här någonstans ett register som en, om man tänker ett piano, du kan, hur många tangenter får du spela på? Så det är klart att jag får spela på väldigt många i det här jobbet. Jag får anstränga mig väldigt mycket, jag får tränga in i frågor. Jag tycker det är otroligt intressant och roligt också att sätta mig in i nya områden. Det får jag verkligen göra i det här jobbet. Samtidigt så är det klart att det finns vissa delar av mig som jag inte får använda just nu. Mm. Så om du frågar mig något med fulla potential, men på några områden får jag verkligen anstränga mig till mitt yttersta. Ibland så tankekapaciteten får ju gå på max. Och förmågan att förstå vad som händer i ett rum eller i ett sammanhang får ju gå på max. Men det är klart att jag skriver inte så mycket själv. Jag har ju en bakgrund själv som reporter, jag är journalist i botten. Det använder jag mig ganska lite av. Jag var ju en period så var jag utrikeskorrespondent, var i Norge. Mm. Och när jag tänker på den perioden och tänker på så här, fick jag nå min fulla potential där? Ja, men det jag lärde mig jättemycket då var ju också så här, hur funkar jag som berättare? Och hur funkar jag i väldigt många olika sammanhang när jag träffar på och ska göra väldigt många olika sorters berättelser? För då jobbade jag på Sveriges Radio och då kunde det vara så, ja, men på förmiddagen kunde det handla om att göra ett inslag till Kulturnytt och på eftermiddagen till Godmorgon Världen och sen till P3 och var med i Radiosporten. Jag fick liksom prova väldigt många olika berättarröster hos mig själv. Så här, att berätta olika sorts berättelser men samtidigt skulle höra så att det var jag. Och det var ju på något sätt att få ta liksom en viss del av så här, mig till max. Mm. Och den delen får jag inte ta till max nu.
Saknar du det?
Ja, ibland. Mm. Faktiskt någon gång varje dag.
Är det så?
Ja, fast det kan liksom flimra förbi sådär. Mm. Jag tycker det är fantastiskt roligt.
Det här med att nå sin fulla potential, jag tänker liksom, hur utvecklas man som chef? Jag tänker att det är så pass mycket handlar om att alla andra ska nå sin fulla potential.
Fast man kan ju nå sin egen fulla potential genom att hjälpa andra att nå sin fulla potential.
Fair enough, ja, absolut.
Det är ju liksom också en så här, extrem stor del av chefskapet. Mm. Och sådär att man också liksom med varm och varsam hand, men också så här hjälpa folk att utmana sig själva och ta några extra kliv som de kanske inte riktigt såg att de kunde ta eller insåg att det fanns. Mm. Men de hade potentialen att göra det och göra någonting ännu större och ännu bättre. Och jag tänkte på det en hel del när jag jobbade i Uppsala. Jag var ju vd och chefredaktör för UNT i Uppsala. Och det var en period, det var en jätteduktig redaktion. Fantastiskt duktig, överhuvudtaget liksom ett väldigt mycket begåvade medarbetare där. Men ibland så tyckte jag när jag kom dit som chef att vi pratade med lite små bokstäver. Det hade faktiskt varit på en konferens några år tidigare, så hade de haft en gästföreläsare som hade också gått in och så läst igenom vad UNT hade gjort innan. Och så hade den här personen sagt, varför viskar ni era rubriker? Och sen minns jag att, vänta nu, vi behöver kliva fram mer. Så att jag hade med mig den känslan också, kan jag hjälpa till och att vi kliver fram mer? Och se till, försöka ställa frågor, försöka hjälpa till så att man faktiskt vågar ta ut saker, vågar driva på. Eller vågar eller ser att man kan det. Liksom det är en jättekompetent arbetsplats. Och i några sådana lägen så kan jag i efterhand se att jag var med och ställde de där frågorna som hjälpte några att ta kliven vidare. Vi utvecklar vår kulturjournalistik till exempel jättemycket. Och där var det flera tillfällen där det var så här, men kan vi köra på det? Ja, det kan vi. Kan vi ta det här spåret? Ja, gör det. Mm. Där min roll blev väldigt mycket att liksom ställa de där frågorna. Ja, men ta det där klivet, gör det. Och det ledde ju till, vi hade ju en medarbetare som fick Stora journalistpriset till exempel under den tiden.
Jag antar att det finns en liksom i sändningstillståndet heter det, va? Alltså ert uppdrag från regeringen. Så antar jag att det är liksom, det finns en vision för SVT i den.
Ja, det finns ju grundskrivningar kring vad public service ska vara och vad SVTs uppdrag ska vara.
Okej. Okay. Men har du en egen vision för vad SVT ska vara?
Ja, vi har en på bolaget.
Ja.
Och det är att vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta.
Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, men har du någon liksom personlig som skiljer sig från SVTs?
Nej, utan det är ju samma. Jag har ju varit med. Det har ju varit under min tid som vi har jobbat fram den och jobbat fram den tillsammans. Och i den så ingår ju så att hjälpa människor bli insatta och handla om och liksom på ett liksom spännande sätt vara med och sprida kunskap. Mm. Det är en sån här viktig grunduppdrag för public service, men att också så här, stimulera nyfikenhet, att upptäcka andra saker på riktigt, så här, försöka sätta sig in i en annan människas situation, hur en annan människa har det.
Mm.
Det har vi också som en viktig del av visionen. Det handlar ju också om att så här, hjälpa till och öppna världar som man kanske inte trodde att man skulle få en inblick i. Att träffa på människor som man kanske inte träffar på i sin vardag genom TV och genom SVT.
Vad fattas på SVT idag?
Vi har mycket att lära av också hur det har varit den här våren med corona. TV tar ju ganska lång tid. Och jag har en bakgrund som från radions, från liksom har jobbat med radiomediet länge. Jag har också jobbat med tidning, framförallt jag har jobbat digitalt. Där är det väldigt snabba cykler. Och en del TV behöver ju ta lång tid. Men ska man göra en riktigt bra dramaserie och få tag på rätt personer och hitta rätt miljöer och verkligen liksom jobba igenom ett manus på riktigt, skriva en originalberättelse, så tar det tid. Och det kan ju ta flera år att få fram det på ett riktigt bra sätt. Men det går att göra vissa saker snabbare. Och vi har varit bättre på det den här våren.
Mm.
Och det vill jag att vi ska hålla i framåt också.
Mm. Så svaret på frågan vad som saknas på SVT är...
Ja, men dels att vi kan jobba med och vara mer i stunden och vara snabbare i stunden. Och att vi också så här, för att förstå liksom vad människor rör sig och vad de befinner sig. Och sen jobbar vi med en del andra saker också. Till exempel nu håller vi på att titta på hur vi stärker upp ekonomi och arbetsmarknadsbevakning. För det tror jag kommer vara en jättestor fråga framöver.
Mm. Så om man sitter och lyssnar på Värvet nu och till exempel har en jättebra idé till ett humorprogram, då behöver man inte höra av sig just nu.
Jo, det är klart man ska.
Okay.
Mm. Men om du säger saknar, vi har ganska mycket humor. Så det är ju inte liksom ett nytt område för oss, men det letar vi efter hela tiden.
Mm. En sån här grej som jag antar att ni verkligen har ögonen på er kring är ju mångfald och jämlikhet. Är ni framme med det?
Nej, det tror jag inte. Det kommer jag aldrig vara framme med. Man ska alltid vara liksom vaksam på och tänka på hela tiden.
Mm.
Vilka, liksom, vad är det för historier vi berättar, på vilket sätt berättar vi dem, ryms hela Sverige i SVT, så, och där vi har utökat, men jag vill att vi ska utöka ännu mer över landet. När jag kom till SVT hade vi 27 redaktioner runt om i Sverige, nu har vi 38, och vi har satt som mål att ha 45 för att finnas på fler ställen, för att fatta vad som rör sig.
Ja, men det där är intressant. Liksom, SVT, Arvidsjaur, vad är tanken att de ska göra? Eller vad gör de? För de finns väl redan?
Ja, vi har, det finns, eller de, det är faktiskt en person som finns där.
Okay.
Mm. Nej, men och liksom bevaka, förstå vad det är för frågor som rör sig där. Göra nyhetsjournalistik helt enkelt från det geografiska området.
Okej, okay. Så när ni öppnar liksom Skövdekontoret, då är det för nyhetsbevakning?
Primärt nyheter, ja.
Inte för drama?
Nej, fast vi kan ju dramas på det från olika delar av landet. Mm. Men framförallt så är det för nyheter.
Mm. Är det där svårt? För, alltså, om man som jag är då på liksom någon slags kreatörssida, så snackas det otroligt mycket om så här, jaha, ja, du gick till Stockholm med den idén, du skulle ha kört den i Malmö. Eller så här, alltså är det... Jag menar, du är ju chef för alla avdelningar och kontor. Liksom, är det pusslande att få alla Göteborg och Malmö att känna sig lika sedda som Stockholm? Eller?
Ja, alltså så här, i normala fall, en normal vår, så reser jag 1-2 dagar i veckan i landet.
Mm.
Så just nu så är det svårt att få alla att känna sig sedda. Och det så har ju varit för många den här våren. Hur gör man när man har medarbetare på väldigt många olika ställen och ska liksom kunna träffa dem fast man inte kan träffa dem?
Mm.
Så jag har försökt testa olika sätt under den här våren och ses digitalt. Så att jag träffar ledningsgrupper som finns liksom i hela landet. Jag har börjat göra så här digitala fikan så, här, så att vem som helst på SVT kan höra av sig. Och så träffas vi 6-7 stycken och har liksom ett digitalt fika.
Okay.
Så är det personer som sitter i hela landet, för man hör liksom vad som är på gång på olika ställen. Och hör hur jag har det och ställer frågor till mig också. Jag kan ställa frågor till medarbetare från olika ställen i landet. Så det där är ju, det är alltid speciellt om man har medarbetare som sitter på många olika ställen i landet, och extra speciellt just nu.
Mm. Apropå det där med att fråga dig hur du har det, så berättade du i någon intervju som jag hörde, under något av terrordåden så var det någon som hade liksom det var en döv medarbetare till dig som hade frågat hur du mådde.
Ja.
Och du blev liksom lite tagen av att han ställde den frågan. Och så här, alltså, känner du dig väldigt ensam?
Nej, men det var det som tog mig då var det här var terrordådet i Stockholm på Drottninggatan. Och det blev så tydligt att det var ju den frågan. Det var ju, fanns ju hos mig också såklart. Att liksom samtidigt som jag funderar på hur får vi nyheterna, liksom, är de igång? Behöver de någon stöttning? Är det någonting jag kan göra för att hjälpa dem? Och hur ser jag till så att det blir så säkert som möjligt för våra medarbetare? Även de som vi skickar till Drottninggatan i det här läget. Så det är klart att min tanke, precis som allas tanke, är så här, är det någon i min familj, är det någon av mina goda vänner som är där? Och det första jag gör är naturligtvis att ringa till min dotter för att se vad hon är. För hon var dessutom, när det här hände i den åldern, att hon gärna gick med kompisar en sväng efter skolan. Kunde mycket väl röra sig på Drottninggatan. Så det var ju den impulsen och den frågan. Liksom, den fanns hos mig, precis som alla andra. Och för mig blev det så tydligt också att många medarbetare, och precis som jag tänkte, det var liksom den första frågan. Och jag har tänkt på det också nu den här våren, att det första man frågar folk, och det frågar folk mig också såklart, är hur mår du?
Mm.
Och det är så givet att du har liksom en helt annan klang och ton nu. Det betyder ju också sådär, men har du fått vara frisk den här våren? Har du haft corona eller viruset? Eller hur är det? Har någon i närheten av dig haft det? Så mer så, tror jag.
Mm.
Sen som chef så är man ju, det är klart att man alltid är ensam i vissa lägen och i vissa beslut. För till syvende och sist är det du som får fatta de besluten. Och mycket hos mig är ju de svåraste besluten. Resten av besluten har ju ofta andra fattat. Men blir det riktigt svårt eller en riktigt stor fråga, då hamnar det hos mig. Och de där som står och väger, som är varken eller. Liksom, man måste bara bestämma sig och ta.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Väg.
En sak som jag tänker kan vara... som borde vara svårt som chef är ju att behöva sparka folk och så. Alltså, eller ja, det heter väl det. Och det måste väl du göra ibland också?
Ja, jag har väl gjort många neddragningar på bolag. Mm. Ja.
Och hur är det? Vänjer man sig?
Nej. Nej, det gör man inte. Mm. Det är ju jättetufft. Det där... att man vet att man liksom påverkar människors liv så pass mycket... Och så samtidigt så måste ju mitt jobb är ju att tänka på vad som blir bäst för SVT och som blir bäst för tittarna i förlängningen. Och ibland är det att göra en del större grepp och göra omgörningar. Och hela mediebranschen är en jättestor digitalisering, omvälvning. Och det påverkar SVT precis som alla andra mediebolag.
Men händer det att du går och lägger dig med liksom dåligt samvete för att du har varit taskig mot någon medarbetare eller just låtit någon gå?
Ja. Nej, men det är klart. Alltså, och att jag funderar så här, hur blev det här för den här personen? Och så vet man någonstans, oftast över tid så blir det ju oftast bra för många. Man kan bli en omriktning i livet, det blir bra. Men där och då så är det klart att jag funderar på hur det är. Mm.
Det här kanske inte är ett problem. Nu har du varit chef så pass länge. Så vilket var ditt första chefsjobb? Var det på P1?
Nej, det var jättelänge sedan. Jag började efter att jag hade läst journalistik. Jag gjorde praktik i Östersund på radion där. Och så flyttade jag till Skåne. Jobbade där ett par år. Och första gången som jag fick en fråga om jag ville hoppa in som chef. Och då hoppade jag in som nyhetschef. En sommar i Malmö. Mm. Då var jag väldigt, väldigt ung.
På
radion i Malmö.
Ja. Mm.
Var väldigt, väldigt ung. Så det var första gången för mig.
Mm. Det var det jag ville komma fram till. Att vara chef för människor som är mycket äldre än en själv. Finns det en knepighet i det?
Det kan finnas en knepighet för att vara chef för människor som är väldigt mycket yngre än en själv också. Mm. Men det handlar någonstans handlar det om att förstå... försöka se personerna. Mm. Och se vad de behöver oavsett vilken liksom, situation... vilken situation som man är. Men jag tänkte ibland när jag var chef på P1, då var jag var väldigt ung då också, jag var drygt 30. Då vet jag ibland att jag kom in i miljöer så att jag tänkte att liksom här, nu vet de inte hur de ska tackla mig. För de förväntar sig någon annan i en annan ålder eller så, nu vet de inte riktigt hur de ska tackla mig. Men det gav ju samtidigt... lite speciellt, även det är klart att jag kunde läsa av ett rum då. Jag fick ju tid på mig. Jag visste att bara genom att jag kom in så blev de lite förvirrade. Och det är klart att jag kunde använda mig av det ibland också.
På vilket sätt?
Nej, men genom att ställa frågor eller genom att lyssna. Genom att se hur folk reagerade när det inte var riktigt som man hade förväntat sig. Det kan man lära sig ganska mycket av.
Mm. Alltså, jag tänker att människor som blir chefer har något slags driv. Kan du sätta ord på ditt driv?
Men jag tror jag alltid har haft det. Och haft det liksom sedan jag växte upp. Och ganska mycket att jag såg det hemma. Både mina föräldrar har liksom hela tiden så här letat efter saker, vidareutvecklat sig. Mamma jobbade som lärare, men läste hela tiden en kurs extra för att lära sig någonting nytt. Min pappa jobbade som ingenjör med IT innan det ens nästan fanns någonting som hette det, men och jobbade hela tiden på att hitta nya lösningar. Så att, jag tror att det där att hela tiden leta efter lösningar, att liksom ha så här ett öppen blick för vad det skulle kunna vara, och om det blir svårt, kavla upp ärmarna för att försöka lösa det. Det har jag hela tiden haft med mig.
Mm. Och vad är din akilleshäl då? Eller vad är dina svaga sidor som chef?
Jag är en nyfiken person. Jag vill gärna förstå hur saker hänger ihop. Och ibland så får jag hejda mig för att ställa en fråga extra, bara för att jag själv är nyfiken, därför att jag inser att i mitt jobb så kan det göra folk osäkra. Mm, okay. Om jag ställer den här frågan extra så kan de tro att jag tvivlar, och det gör jag inte. Det är bara att jag blir nyfiken, jag vill gärna veta mer.
Mm.
Och jag brukar också, när jag börjar jobba närmare med en person, så brukar jag säga det, att jag kommer säkert ställa frågor. Det betyder inte att jag behöver veta exakt allting, det är mer att jag blir själv nyfiken på hur det hänger ihop och hur det funkar.
Mm.
Så att ta det för vad det är.
Du har 2000 anställda. Hur många av deras namn kan du?
Det vet jag inte. Det här, alltså SVT var ju för mig också ett nytt bolag. Jag har aldrig jobbat på SVT. Ibland blir man ju chef över medarbetare när man har jobbat på ett bolag där man har jobbat länge innan. För mig var SVT nytt. Jag kan inte säga exakt hur många, men jag försöker träffa många och försöker lyssna av många.
Är det ett problem att komma ihåg vad folk heter?
Ja, ibland. Det är inte min starka sida.
Nej, jag förstår. Mm. Det skulle vara jobbigt för mig också, tror jag. Jag är också nyfiken då, för du har ju haft en utifrån sett i alla fall väldigt liksom fin och ganska så här spikrak karriär uppåt, med lite större och större jobb, kan man väl säga. Stämmer det?
Ja, sen har jag gjort också olika saker i mediebranschen. Jag har jobbat med olika typer av medier. Och det har också varit rätt så här intressant. Det är lite olika temperament om man jobbar med radio eller tidning eller tv. Till exempel.
Men har du sökt jobben eller har du fått dem bara?
Men ibland får jag fråga så här, hur var det när du började som chef? Eller varför började du som chef från början? Och jag fick den frågan så pass tidigt. Jag var så pass ung så jag hade faktiskt inte riktigt själv tänkt att jag hade inte formulerat för mig själv att det var någonting som jag skulle vilja bli. Sen har jag tyckt om det, men jag var 22 eller 23, eller 22 kanske första gången. Så jag var så otroligt, otroligt ung. Och sen tyckte jag det var väldigt roligt, och sen har det liksom fortsatt. Och mycket har varit liksom möjligheter som har dykt upp. Men sen tror jag också, för mig har det också varit att i faser så har jag... Ibland har jag bestämt mig för att jag vill göra... Nu vill jag söka mig åt ett annat håll. Och då är det klart att jag har hållit ögonen öppna och svarat ja om någon har hört av sig eller så åt det hållet. Och det kan vara allt ifrån... Jag jobbade i Kristianstad, jag ville bo i en större stad. Jag insåg att det fanns ett jobb ledigt i Malmö och sökte det och fick det. Liksom. Mm. För jag ville bo i en större stad, men jag ville inte flytta till Stockholm till exempel. Jag var inte så sugen på Göteborg just då. Och då fanns det ett jobb i Malmö och det passade väldigt bra. Eller jag hade jobbat på radion väldigt länge och i många olika roller. Så till företagsledningen länge och tänkte det skulle vara roligt att prova att jobba privat. Liksom, i ett annat bolag, en annan sorts bolag, en annan del av mediebranschen. Och så blev det UNT också, som jag också hade en kommersiell del och var chef för säljare och så, som var extremt lärorikt och väldigt roligt.
Mm. Men SVT-jobbet, det sökte du inte? Nu fick du frågan om du ville ha?
Ja, jag fick frågan om jag ville vara med i rekryteringsprocessen.
Okej. Okay. Var den tuff? Var det jobbigt?
Nej, men det var bra. Det var så här... Det var liksom bra frågor. Det var... Bra process, tycker jag.
Hur lång tid tog det?
Jag blev uppringd på försommaren. Jag fick en fråga och sen var det ju färdigt i september.
Okej. Okay. Jäklar.
Ja, fast det är en ganska vanlig process.
Jo, jag men emellan
också.
Hur många möten var det innan de sa du får det?
Vad var det? Nej, men så, alltså, i själva, vad ska jag säga, jag visste ju några veckor innan att jag var deras huvudkandidat. Men i ett sånt här jobb så får man sen en massa frågor på slutet, och det är Säpo-kontroller och det är en massa annat som händer på slutet också. Så då var det ju många möten.
De kollar att du inte har några lik i garderoben och så?
Ja, så är det ju. Men sen också rent krasst, det är klart, det här är ett jobb när man är säkerhetsklassad och så det finns ju den typen av aspekter också.
Okej. Okay. Hade du några lik i garderoben?
Ja, men i en sån process så pratar man öppet om en massa olika saker. Så att det är klart att där det gäller, det är också, det handlar ju mycket om förtroende. Liksom den styrelsen och styrelseordföranden måste veta att den kan lita på mig också.
Men fortkörning?
Nej, jag har faktiskt aldrig kört för fort.
Nej, okay.
Det har jag inte. Men däremot så har jag fått böter för att jag har cyklat utan att ha lyse, till exempel.
Ja, okej. Okay. Och det kom upp. Hur är du med kritik, alltså att få kritik?
Alltså när man jobbar på SVT så är det ganska speciellt. För det är, man är otroligt mycket i sökljuset. Och det finns ju olika sorters kritik. Det finns ju liksom kritik som man kan lära sig av. Och där har jag något rätt. Även där vill jag gärna förstå bakgrunden till det. Jag lyssnar gärna, försöker liksom förstå och försöker tänka på. Alltså även där så kan, går det att vara efterklok så är det bra att vara efterklok. Så här, finns det saker jag kan göra annorlunda som gör att det kan bli bättre en annan gång. Men sen finns det också en hel del kritik som kan vara effektsökande eller där man genom att kritisera SVT också kan komma in i en debatt eller en diskussion och så. Den är jag lite svårare för.
Alltså känner du personligen att, för nu pratar vi lite om SVT, men du då? Alltså, får du inte kritik för att du gör fel? Eller?
Jo, men en massa. Och det är ju massa. Det är ju jättemånga som tycker saker om den här, om man har den här rollen. Så är det.
Men hela tiden. Hur är det då? Får du tjockare hud med åren? Liksom, eller?
Jag tror att det där går lite i perioder. Ibland går det in, ibland går det inte in. Jag har också en del ventiler. Så jag har en mentor som jag pratar med, till exempel.
Just det. Det tänkte jag fråga.
Som jag kan liksom, som jag kan bolla med och som kan hjälpa mig ibland också få proportioner. För det är, det är också, alltså så här, ska man försöka förstå, ska man försöka lära sig så det är bra att få proportioner. Vad är vad att skilja ut? Så här, vad kan vara en viktig lärdom? Vad kan vara någonting som man faktiskt bara ska skjuta åt sidan?
Men det kom ett sjok med kritik förra hösten från personal hos dig som tyckte liksom att det fanns en tystnadskultur på SVT, alltså att de anställda inte vågar framföra kritik och sådär. Hur ser du på det?
Ja, vi följer ju det. Vi gör ju medarbetarenkäter och sådär regelbundet. Och där finns det många sådana frågor just för att få kong på så här, kan man verkligen säga vad man tycker, hur ser det ut? Och så här, totalt på bolag så ser det ganska bra ut. Om man tittar på de siffrorna, det kan ju alltid bli bättre. Men det är ingenting som sticker ut jämfört med andra bolag som är särskilt negativt. Faktiskt tvärtom, på totalen på bolaget. Men sen finns det såklart avdelningar hos oss där det är tuffare och där det kan bli mycket, mycket bättre. Och det tror jag, det var nog det som man såg i höstas.
Men är SVT en sund arbetsplats, tycker jag?
Ja, på det hela stora hela så är det. Och mer än sund, det är en rolig arbetsplats. Det är liksom en utvecklande arbetsplats. Så det finns väldigt, väldigt mycket som man kan göra och få chansen att göra på SVT. Många stannar ju också länge. För man kan få en chans att utvecklas och göra olika typer av saker på bolaget.
Så. Har ni fått ordning på det här som var väldigt, alltså både SVT och SR fick ju jättemycket kritik för att ni lasade ut folk efter 2 år systematiskt för några år sedan. Har ni slutat med det?
Ja, men vi har gjort, det har funnits avdelningar där det inte har skötts på ett bra sätt. Och vi har gått igenom några av de avdelningarna.
Okay.
Och ändrat hur vi jobbar.
Men det finns förbättringspotential?
Ja, det där är ju någonstans är det ju, Det är ju olika saker som ställs emot varandra. För den enskilda personen så är det klart att det är tufft. Man tycker, och man har ju ofta gjort ett väldigt bra jobb. Och man tycker själv att man har gjort ett bra jobb. Och kollegorna kan tycka det, att man har gjort ett bra jobb. Men för bolaget så kan det vara så att man faktiskt vill kunna titta mycket bredare och rekrytera. Och att fler ska ha chansen om det finns ett ledigt jobb. Mm. Så det är lite motstridiga intressen som ställs där. Och jag tror aldrig man kommer i ett läge så att alla är nöjda.
Det kanske inte finns några vanliga veckor för dig, men hur ser en vanlig vecka ut för dig?
Ja, nu är veckorna väldigt ovanliga. En vanlig vecka för mig nu, en vanlig ovanlig vecka om man säger sedan corona kom, så har jag ett promenadmöte på morgonen. För när man inte kan träffas, nu sitter du och jag ungefär 1,5 meter från varandra.
Mm. Det är väl egentligen, vi borde sitta lite längre från varandra.
Ja,
kanske
det är nästan 1 meter.
Ja, precis.
Ja,
1 av 10.
Ja, ungefär.
Ja.
Men så här, för att kunna liksom träffa folk och prata med folk som man inte träffar i vanliga fall, så brukar jag faktiskt ha promenadmöten på morgonen.
Okay.
Så är det ofta. Och sen ibland åker jag till jobbet då, jag cyklar.
Förlåt, när är ditt promenadmöte? Hur dags?
Ja, det kan vara 6:30.
Oj, okej. Okay.
Och så i morse var det 6:15.
Mm.
Och sen och så cyklar jag till jobbet eller jobbar hemifrån. Och då är det ofta möten, väldigt mycket möten nu. Och också när man jobbar mer digitalt så blir det nästan fler möten. Man får tänka till lite hur man ses. Det är lätt att det blir missförstånd. Man kan behöva liksom ha uppföljande möten för att se liksom, för att förstod vi varandra. Funkar det här riktigt? Och sen har vi varje förmiddag så har vi en grupp som samlas som hjälper till och reda in en del frågor som har med corona att göra. Det kan vara praktiska frågor, hur man ska hantera tester, coronatester eller distansarbete eller den typen av frågor. Och sen har vi företagsledningsmöte vid lunchtid varje dag.
Mm.
Kort de flesta dagar i veckan, lite längre på tisdagar. Och då fattar vi beslut och går igenom så att vi ska ha liksom en snabb beslutskedja eftersom det är så mycket som är annorlunda just nu. Och sen har jag också börjat bygga upp nu, eftersom jag inte kan resa som jag brukar göra. Jag brukar resa väldigt, väldigt mycket runt om i Sverige, så har jag byggt upp andra sätt att träffa. Så jag träffar kanske en chefsgrupp digitalt eller jag har så här fika med medarbetare digitalt för att kunna förstå vad det är som händer och hur de har det, vad det är för frågor som rör sig.
Men det låter inte som att du alls har tid att titta på tv, som borde vara en del av jobbet.
Ja, fast det gör jag inte på dagarna.
Okej.
Okay. Nej. Men jag tittar väldigt mycket på tv. Mm. Och liksom plöjer mycket tv. Mm. Tittar mycket på tv. Det är ju en löneförmån.
Ja, men är det viktigt att du håller koll på vad konkurrenterna gör så att säga? Har ni konkurrenter?
Ja, det är klart vi har konkurrenter. Mm. Men så är det. Men jag tittar ju brett på tv.
Mm.
Så jag tittar på väldigt många olika sorters tv-innehåll.
Jag tänkte att vi skulle göra något slags grundläggande bakgrundskoll på dig. Var växte du upp?
Ja, jag växte upp strax norr om Stockholm, i Enbyberg.
Okay.
En kort period bodde vi i USA också när jag var liten.
Mm.
Men där växte jag upp.
Står det fel på internet där det står att du är född i Danderyd?
Ja, Enbyberg är en del av Danderyd.
Ah, okay. Jag förstår. Är Enbyberg medelklass?
Ja,
okay.
Absolut.
Mm. Varför var ni i USA?
Min pappa jobbade där. Han jobbade med olika typer av IT-lösningar och var där och jobbade ett år. Det var ju så här, jag var väldigt liten, men det lilla jag minns jag det som ett väldigt, så här, väldigt bra år på många sätt. Och det fanns liksom kvar i familjen så här, som en väldigt så här, liksom bra period. Sen hade vi hade aldrig ekonomi i familjen att åka tillbaka.
Okay.
Och liksom åka allihop tillbaka till USA och återbesöka platser och sådär. Men när jag slutade gymnasiet så åkte jag själv.
Mm.
För att själv försöka förstå och se vad var det jag mindes och vad var det inte.
Ett scoop som jag hade hoppats få här gick lite förlorat just. För jag hörde en annan intervju med dig i Karriärpodden där du också fick frågan om var du växte upp. Och då svarade du typ att jag växte upp norr om Stockholm, men jag var hela somrarna i Östergötland. Och då var det som att, då tänkte jag, nu har jag något här. För hon mörkar att hon kommer från överklassmiljö. Men det gör du inte alltså.
Nej, det gör jag. Nej. Nej, men jag tror, alltså bilden av Danderyd kan ju vara sån, men ja. Vi Men vi bodde i ett hus som mina föräldrar hade byggt själva. Mm. Och mina morföräldrar kom inflyttande som tonåringar på varsitt håll till Stockholm för att börja jobba. Morfar jobbade som lastbilschaufför. Mormor var hemma med de 5 barnen sen. De träffades i en kör i en kyrka när de var 15 och 16 år.
Okay.
Och jag ser faktiskt den kyrkan hemifrån.
Ah, all right.
Jag kan tänka på dem när de kom som tonåringar själva till Stockholm för att försörja sig.
Då tror jag vet vilken kyrka det är.
Ja, ja. Och sen på pappas sida så är det en lantbrukarfamilj helt enkelt från södra Östergötland. Mm.
Och därav liksom att du var där på somrarna? Och,
ja, precis. Mina föräldrar har och hade ett torpställe där.
Okej, okay. Ja, jag förstår. Och för du gick ju musikskola, det är ju inte alla som har gjort det. Vad var tanken? Skulle du bli musiker?
Nej, jag gick på Adolf Fredriks musikskola i Stockholm. Och var liksom väldigt musikintresserad. Men det är ju en skola där så här varje klass är en kör. Det är körsång som är grejen. Och det var väldigt kul. Liksom. Det här som finns i musiken, att man liksom går ihop många tillsammans. Och man gör någonting som blir mycket bättre när man gör det ihop än när man gör det liksom helt ensam. Det liksom lyfter, det blir väldigt stark så här, gemensam känsla. Det där var ju häftigt att få uppleva som liten. Och ibland inte helt begripligt heller. Fredrik började med på mellanstadiet. Och första konserten som vi sjöng med vår kör var att sjunga Polanc, en fransk tonsättare, på franska i Blåhallen, i den här trappan där Nobelpristagarna brukar gå ner. Och det var ju ganska obegripligt som 11-åring, men också samtidigt storslaget och annorlunda och ett äventyr. Så på det sättet var ju skolan häftig också.
Mm. Tvärflöjt och piano var dina instrument. Vilket var huvudinstrumentet?
Jag spelade både ungefär lika mycket, men piano var ju mer för mig själv. Och tvärflöjt spelade i några sådana ungdomssymfoniorkestrar.
Så. Om jag hämtar tvärflöjten från andra rummet, kan du spela något då?
Nej, skulle jag säkert kunna göra, fast nu spelar jag ingenting.
Nej, okay. Vad är det svåraste du kan spela?
Som jag skulle kunna spela nu? Ja. Nej, men jag tror om jag någon gång hämtar upp den, då är det är nog både med tvärflöjt och piano att det finns några så här stycken som jag hade med mig sen gammalt. Men nu har jag inte spelat på 10-20 år. Liksom.
Har du ett piano hemma?
Ja, vi har en keyboard. Har vi.
Okay. Men den står bara och samlar dem?
Nej, men framförallt är min dotter som spelar nu.
Okej, okay, jag förstår. Det var inte meningen att du skulle bli musiker. Vad var tanken när du var barn att du skulle bli?
Jag visste faktiskt inte. Mm. Jag hade ingen så här speciell tanke. Och inte på gymnasiet och inte efter gymnasiet heller. Och direkt efter gymnasiet så åkte jag till USA, där vi hade bott när jag var liten, för att få uppleva det, för att förstå det själv, eftersom det hade funnits som en sån här berättelse i familjen om att det här var en väldigt där lycklig tid att vara i USA.
Jobbade du där då?
Men det var direkt efter gymnasiet, jag reste runt en hel del. Men det var speciellt. Jag satt barnvakt en kväll i en familj och så skulle jag ge barnen där flingor och mjölk. Och så smakade jag en flinga och så visste jag bara, det här är ett förut.
Mm.
Och då var det alltså smakminnet från 3-4-åringen som var så här otroligt starkt. Och jag var med om några sådana händelser när jag var där. Så det var också väldigt speciellt. Det är ju speciellt att man kan liksom veta att det här som jag kommer ihåg nu, det här som slår mig nu, det är liksom ett minne från när jag var väldigt, väldigt liten som kommer tillbaka.
Mm.
Men då, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte vart jag skulle, liksom, vad jag ville.
Men åkte du dit lite i syfte att bara känna dig fram? Det kanske är här jag ska vara?
Nej, utan det var mer bara att åka dit. Att det var roligt att åka till USA och se hur liksom, uppleva det själv. Men under tiden som jag var där så insåg jag att, men vänta nu, om man gillar musik, man är intresserad av samhällsfrågor, man är en nyfiken person, så kan man ju faktiskt bli journalist. Men vägen för mig till att tänka med det var ganska lång. Jag hade aldrig träffat en journalist, vi har inte journalister i släkten. Och jag har ibland tänkt så här, sett lite förundrat på kollegor som har sagt, men jag visste det hela tiden, jag har sökt att bli knattereporter i Barnjournalen. Jag hade ingen sån tanke alls själv från början. Utan det slog mig där, att vänta nu, radio är till hälften musik, då kan jag med musiken. Det är väldigt många som jobbar med radio också som har en bakgrund i musik av olika slag. Tekniker som är studiomusiker och sådär. Och så sökte jag till journalisthögskolan och kom in. Så det var inte ett självklart val. Jag tror också det här att fanns ingen runt omkring mig som hade en sån bakgrund. Så det är mina kusiner är lantbrukare i Östergötland. Mm. Och jag hade ingen, jag hade aldrig träffat på en journalist.
Men var du uppvuxen med radio i alla fall?
Ja, det var.
För det är inte alla som...
Ja, men det var. Radio lyssnade vi på hemma. Så det var jag uppvuxen med. Men framförallt så var det musiken och så kombinationen av samhällsintresse och att vara nyfiken och att kunna skriva också. Skriva berättelser sådär, som liksom gick ihop någonstans i radio. Mm. Så då började jag på journalisthögskolan och sen sökte jag praktik på radion. Men så tror jag också under tiden som jag var på journalisthögskolan så var det var också en väldigt omvälvande tid. För mig var när jag kom dit så var det var fortfarande inte ett helt självklart val. Är det här jag ska göra? Det var många som var väldigt dedikerade. Men det var två saker egentligen som var avgörande för mig. Det ena var när jag kom ut och började jobba. Så gjorde praktik på radion i Östersund och tyckte det var otroligt roligt. Det var ju som en förälskelse att gå igång och börja jobba på en redaktion. Det var ju det där ständigt pågående samtalet som det är på redaktioner. Om vad rör sig i samhället, vad är viktigt för oss att bevaka, vad är det som är viktigt för människor. Den var liksom väldigt, väldigt stark. Och sen... Också när så var tiden på journalisthögskolan var också viktig och rätt omskakande. Det var när jag bara hade gått i några månader så skulle vi läsa etermedier, radio och tv skulle vi lära oss om. Och det blev indelat i mindre grupper i klassen och skulle liksom jobba med olika typer av program. Och sen en dag så var det en klasskamrat som inte kom. Hon dök inte upp. Och den gruppen som jag var närmast henne började bli orolig. Jag började ringa, försöka få tag på henne, ringde hennes familj. Och fick inte tag på henne. Och så morgonen efter när vi kommer till skolan så möter jag rödgråtna klasskamrater. Och då har hon blivit hittad hemma och har blivit mördad hemma i lägenheten. Och det här var ju extremt omskakande. Vi var ju liksom i 20-årsåldern, drygt det allihop. Och hon var ju jämngammal och vi var ju väldigt tagna av det. Och så plötsligt så inser vi att vi ju samtidigt dagens story. Här har liksom en ung kvinna blivit mördad och de som är närmast henne är vi. Så vi hade ju plötsligt medier som ringde och sökte oss. Och vi var mediestudenter. Så vi hamnade ju liksom mitt i en pågående nyhetsbevakning. Och det var ju naturligtvis liksom förfärligt. Och sen så småningom så visade sig att det var en man som hade följt efter henne när hon klev av bussen och trängt sig in i lägenheten. Någon som hon aldrig hade träffat på. Så det var ju en väldigt smärtsamt att höra om vad det var som hade hänt. Och samtidigt så hamnade vi mitt i hela frågan om vad det här säger oss om den journalistik som vi är på väg ut i och börjar jobba med. Så i klassen så var det flera som gjorde radioprogram om det. Vi startade en fond för god kriminaljournalistik. Och jag kommer alltid att ha med mig den där upplevelsen av också gå på stan och se henne på löpsedlarna. Överallt. Och jag har tänkt på det rätt mycket i perioder sedan under yrkeslivet, till exempel nu under corona. När det blir debatt, så här, hur nära ska man gå, hur mycket ska man vara inne på intensivvårdsavdelningar och sådär. Att det är såklart viktigt att vi är där, men vi måste också ha liksom stor respekt för den känslan. Och den var liksom omskakande för mig och för oss som gick i den årskullen. Den kommer jag alltid ha med mig som en grundkänsla inför journalistiken också.
Men gjorde det på något sätt dig mer besluten att det skulle... För du sa ju att du gick in i det med en känsla av att det inte alls var säkert att det var det här du skulle ha ägna dig åt, men det här mordet liksom...
Nej, men det var... Dels så visar ju den... på något vis att journalistik kan gå fel. Mm. Men det kan också gå väldigt rätt. Och att det är otroligt viktigt att man gör att det blir rätt där. Mm. Och att man gör det, när man berättar berättelser, även de svåra berättelserna, så måste man göra det på ett sätt som gör att av respekt, med respekt för människor. Och sen för mig sen var det väldigt mycket som föll på plats när jag började jobba.
Mm.
Och var på en redaktion och var med i liksom det ständigt pågående samtalet. Jag såg att jag kunde använda många sidor av mig själv. Jag kunde växla ut många sidor av mig själv.
Tror du på Gud?
Jag vet faktiskt inte.
Okej.
Jag brukar tänka att jag är en så här trygg agnostiker.
Mm. Ja. Jag hörde nämligen ett rykte om att du går i kyrkan ofta.
Nej.
Nej?
Nej.
Ja, jag...
Vad hörde du det?
En person som sa det.
Nej. Jag har, däremot var mina föräldrar är med i kyrkan. Och när jag växte upp så var vi mycket i kyrkan. Men jag har ju lämnat för länge sedan som vuxen.
Mm, jag fattar. Mm. Men du är liksom lite så kristet uppvuxen.
Ja, det.
Du har ju svurit exakt 0 gånger idag.
Ja, och...
I alla fall här.
Ja. Ja. Fast det, jag har inte svurit exakt 0 gånger idag.
Nej, okej. Okay.
Nej.
Jag förstår. Ja. Vad gör du när du är ledig?
När jag är ledig så umgås jag mycket med goda vänner. Jag kan sörja över att det är svårare nu. Mm. Det blir liksom mycket mer begränsat nu än vad det brukar. Jag går gärna på teater, jag går gärna på bio. Jag går gärna på konsert och kan också... Det är tråkigt, livet har liksom blivit gråare nu när det inte går att göra det. Och så gillar jag att paddla havskajak.
Ja, äger du en egen?
Mm.
Wow, okej. Men du, en missad följdfråga var ju det här med mentor. Du har haft flera mentorer under karriären. Liksom, vad får du ut av det?
Jag får mycket hjälp ibland att se proportioner i frågor. Få goda råd från någon som har varit med om... liknande situationer förut.
Mm.
Så där, om man kör fast i något läge. Så någon som har tagit sig ur det där hörnet som man själv kan hamna i.
Hur ska man hitta en mentor? För det där, jag har liksom lite grann sökt efter det själv utan att riktigt lyckas.
Ja. Jag har gått fel också ibland. Alltså, när man träffar på någon och så inser man men det här är inte det jag behöver just nu. Liksom. Det här kan vara en jättebra person men det är inte rätt för mig. Men jag har en mentor nu och henne hittade jag genom att jag frågade ett antal personer. Så här, har du någon som du tror skulle vara bra för mig? Och så träffade vi på varandra och sen så har hon varit en samtalspartner för mig rätt länge. Väldigt bra.
Är du mentor åt någon?
Ja, det har jag varit i perioder, inte just nu.
Okay.
Faktiskt. Men det har jag varit många, nästan alltid har jag varit det.
Ja. Mm. Så ifall man är chef för en liten tv-kanal, då kan man ringa dig?
Ja, framförallt så träffas jag gärna.
Ja.
Ja, jag kan gå en promenad till exempel i morgonen.
Du, tycker att du har rimlig lön?
Absolut. Mer än rimlig.
Ja. Kan något vara mer än rimligt?
Ja, men jag...
Alltså,
jag
antingen har en, är den väl rimlig nej, eller så är den inte
nej,
det.
Men jag har en väldigt, väldigt bra lön.
Ja, det får man säga. Men du tycker att det är rimligt att ha det?
Det är ett stort och komplext uppdrag för att vara vd på SVT. Mm. Det.
Och jag tänker mig också att om du jobbar... I princip dygnet runt så tycker jag att du verkligen är värd det. För det låter lite som att du gör det.
Ja, det gör jag. Men samtidigt så är det är ju liksom SVT är ju finansierat med allas pengar.
Mm.
Och då måste man vara väldigt försiktig.
Hur länge kan du ha det här jobbet?
Men det här är ett jobb som man har så länge som man tror att man kan tillföra någonting. Och en styrelse tycker att man kan tillföra någonting.
Mm. Så omprövas det varje år?
Det omprövas nog hela tiden. Alltså, okay. Som det är med alla vd-jobb så kan man när som helst så kan det faktiskt vara så att styrelsen säger nej men nu är det någon annan som ska kliva in.
Är det en oro för dig?
Nej, inte grund. Alltså det är en förutsättning, det vet man. Det ingår.
Mm.
Och kring SVT är det ju alltid stora diskussioner hela tiden. Så det får man på köpet.
Mm. Jag tycker det låter lite stressande.
Ja, fast det är en del. Och det är en del av grundvillkoren. Liksom.
Men har du mycket stress i livet?
Ja, det är klart att jag... Alltså stress i bemärkelsen att jag har väldigt mycket att göra.
Mm.
Så är det.
Men det kan ju vara... Det finns väl, tänker jag, positiv stress
och negativ. Och jag får ju... Alltså jag, som jag sa förut, jag gillar ju att vara ett flöde. Jag gillar att jobba med människor. Jag tycker väldigt mycket om mitt jobb. Så att jag tror ibland att jag nog ska vara mer stressad om det inte var intensivt faktiskt, än när det är intensivt.
Ja, negativ stress tänker jag handlar väl om att man inte vet vad man ska göra. Alltså så här, att man känner sig osäker kanske på sin roll. Eller?
Ja, eller att det inte tas på allvar. Eller att man blir sidosatt. Det finns ju massa saker som kan bli negativ stress.
Jag tänkte att vi skulle köra ett succémoment som jag kallar frågor du inte har fått förut. Har du någon favoritbro?
Ölandsbron tycker jag är fin.
Jaha.
Vi har goda vänner i Kalmar. Och ja. Då ibland åker vi över också till deras lilla ställe ute på Öland.
Det är just det. Fint. Den är väldigt lång. 6 kilometer. När rökte du en cigg sist?
Det var nog 2 år sedan.
Var det fest? Ja. Har du varit rökare?
Nej.
Hur känner du för spa?
Jag är lite för otålig.
Kan jag tänka mig det? Och du kan inte ta med dig telefonen heller? Riktigt?
Nej, fast det hade nog inte varit. Nej, men jag kan gärna gå på spa, fast jag väljer nog andra aktiviteter som jag själv får välja.
Ja, jag fattar. Men hur mycket skulle du ha för att åka på silent retreat en vecka?
Nej, men det har jag absolut ingenting emot. Okay. Jag skulle inte behöva ha någonting för att, det har jag ingenting emot.
Ah, okej. Okay. Har du testat?
Inte en vecka.
Okej, okay, men 3 dagar?
Ja, en dag.
Ja. Okej, okay. Hur var det?
Nej, men bra, det är ju nyttigt. Och det är intressant också att se.
Jo, jag inser att jag glömde en fråga. För jag pratade om det här så sent som idag. Men har du haft några ålderskriser?
Nej, inte så egentligen. Jag vet inte om man ska säga som ålderskriser. Jag har tagit i tur med en del saker. Och det är kanske sånt som man gör ibland som ålderskris. Jag började springa för några år sedan. Till exempel tycker att jag är väldigt glad för det. Jag har alltid varit lite avundsjuk på dem som kan slänga med sig ett par skor i väskan när de åker iväg. Och så går de upp och springer på morgonen eller på eftermiddagen.
Och nu är du en sån?
Ja, nu är jag en sån. Mm. Det är ju fantastiskt.
Hur långt
det är
springer du?
Men jag brukar... Ofta har jag faktiskt sprungit någon gång varje dag. Men då har jag sprungit en halv mil kanske.
Okej. Okay. Kan du springa till jobbet?
Nej, det skulle jag ju kunna göra. Men det blir lite krångligt. Jag har tänkt tanken, men det blir krångligt när man ska med sig dator. Och så.
Det är sant.
Så jag springer hellre på morgonen eller på kvällen.
Vill du rekommendera något?
Ja, jag kan rekommendera... TV kan jag rekommendera massa.
Kör.
Just nu har vi till exempel Normala människor, en serie som är väldigt speciell, fin, på SVT Play. Jag tycker man ska titta på Aktuellt på kvällarna. De är otroligt skickliga nu på att ställa liksom alla frågor som man har i huvudet när det gäller corona. Och jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst när det gäller TV.
Har du någon rekommendation som inte är self-promotion?
Absolut. Men vi kan gärna lyssna på Esbjörn Svenssons trio.
De håller väl på fortfarande, fast utan själva Esbjörn Svensson?
Utan Esbjörn, jo, men det gör de med olika delar. Men jag var själv så här personligen väldigt tagen när han gick bort. Så självklart liksom en tragedi på alla sätt, men också liksom all musik som vi har gått miste om efter det.
Ja, såg du honom live eller dem?
Ja.
Väldigt fysisk pianist, va?
Jag var faktiskt höggravid och var på en konsert med dem på Nalen. Och det är ju också en musik som är en upprepar ju melodislingor. Så här. Ibland har jag tänkt att det är som en fuga av Bach. Det är liksom det är samma slinga som upprepas. Och det där var väldigt speciellt när man står liksom omgiven. Den här musiken som flödar igenom och så samtidigt liksom en stor mage med en bebis i.
Stort tack för att du kom hit. Kändes det okej?
Okay? Ja, absolut. Thank you.
Hanna Stjärne. Och en väninna till mig sa i samband med att jag skulle göra den här intervjun att SVT blivit så relevant under coronavåren, och det får jag hålla med om. Tablå TV har gjort ett återtåg i åtminstone mitt hem. I veckan kommer fler Det dagliga värvet, men mer om det då. Stort tack för att du lyssnar. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.